Välkommen till veckans avsnitt av Soul Coaching-podden. Tillbaka i studion så är Amanda Zoe. Det är fint att möta henne igen och fånga upp tråden från samtalet vi hade sist, men även bjuda in lite nya karaktärer såsom Robert, Ove. Vilka är de här egentligen och vad har de för roll i Amandas liv? Välkommen in i ett samtal där vi vågar titta på oron, den där klumpen eller figuren som kan spöka runt i vår mage. Och är det egentligen oro? Eller är det här egentligen en oro för att släppa fram den egentliga känslan? Kom in i samtalet, kom in i coachingrummet. Välkomna! Hej och varmt välkommen tillbaka till Soul Coaching-podden, Amanda Zoe.
Åh, tack snälla.
Du, ska vi liksom dyka rakt in i vad hände efter förra samtalet? Där du kan ju dela lite vad som hände där under samtalet. Vad du gjorde och vad som hände därefter.
Ja, alltså det blev ju verkligen ett så här jättestort skifte inom mig. Och det är ju häftigt att ha det på inspelning. För att ofta när man har de här så här viktiga dialogerna i ens liv så är det inte alltid att man sitter och spelar in det. Så det är väl ganska så sällan det händer. Så det är fint att kunna gå tillbaka och lyssna på det avsnittet och bara, okej, där så konfronterades jag med en sida i mig själv som jag har typ tryckt ner ganska länge. Och det handlar ju om vänskap, sårbarhet, att våga be om att få ta space i sina relationer också. Be om det man behöver. Så det var ett jätteviktigt samtal för mig. Mm.
Ja, och du sträckte liksom ut och öppnade upp ditt hjärta och visade en längtan på att du längtar efter ja, men fler meningsfulla, själsliga relationer. Och det tycker jag var så, det var viktigt och det är modigt, för det är ju någonstans i det där att våga stå i den där sårbarheten och inte veta heller vad som kommer tillbaka. Vi har egentligen ingen kontroll i det där när vi öppnar upp oss. Vad kommer hända med det här? Vad kommer hända i den här processen? Så tack för att du gjorde det.
Exakt.
Tack för att du stod där.
Ja, men tack för att du fick mig att göra det också. Det var ju dina frågor som kom liksom in på djupet. Mm. Så. Mm.
Hur är det att vara i din kropp precis just nu, här och nu, idag?
Alltså vet du, jag fick precis upp en bild, alltså exakt när du ställde den frågan så fick jag upp en bild på en så här, jag vet inte, det här kommer säkert vara så här, oj det här är inte bra, men någon som så här, står på en cirkus och jonglerar, du vet, och man hinner inte känna in riktigt bollen utan att den andra liksom är uppe i luften, men det är ändå en så här, det är ändå en glad känsla, alltså det är en härlig känsla, men det är som att det är helt enkelt mycket som är uppe i luften.
Mm. Men gud vad roligt att du sa, nu får jag så här rys. Alltså precis innan, eller för någon timme sen så började jag tänka på så här, hur vi back in the days brukade prata om att, du vet, när man kanske skrev ett CV eller ett personligt brev så sa man ofta så här, ja men jag är bra på att hålla många bollar i luften. Du vet, den här klassiska.
Och för fan, klyschan. Jag är bra på samarbete, man bara, det är fan intressant.
Exakt. Och då tänkte jag just på det där med bollar i luften. Det var bara så roligt, för jag började verkligen så här, gud, är det liksom, det var roligt att du sa så här, nu kommer många tycka och tänka att det här är liksom något dåligt. För jag började själv reflektera kring det här. Vi brukade säga så här, ja men jag är bra på många bollar i luften. Och vad betyder det? Och är det bra att jonglera när vi arbetar? Men jag tänker att för dig betyder det just nu att det låter som att det finns en hel del så här, skapande lekfullhet. Att du liksom jonglerar med bollar som du ändå tycker är roliga. Som du vill hålla igång. Men att det är mycket.
Ja, men jag känner lite den här låten. Alltså det är den som går lite i bakgrunden också. Så att det kanske är en känsla av att här, jag måste underhålla typ. Eller alltså vara så uppe på scenen. The show must go on. Och det är ju en jäkligt härlig och rolig energi. Men jag kan tänka mig att i den symboliken så finns det också kanske lite så här, gud, typ ett behov av att, precis som vi förmodligen alla känner i så här mars, att man också känner så här, gud, nu hade det varit jäkligt skönt att bara få få en liten paus, lite lugn.
Just det, jag fattar. Mm. Så det du menar när du står och bollar, det är att du står på scenen. Så att alla ser när du står och jonglerar. Det är inte så att du liksom jonglerar med massa uppgifter bakom scenen. Utan du är liksom i strålkastarljuset och står där och bara jonglerar. Är det känslan?
Ja, men lite. Mm. Ja, men lite så. Så tänker jag nog faktiskt att det känns. Men så är det med alla såna här symboliska bilder vi får upp. Att så här, oftast så när de dyker upp så känns det ju, det är ju väldigt mycket representativt av nuet. Alltså det kanske är den energin du är i idag. Det behöver inte vara så den perioden du är i ditt liv. Men samtidigt så säger du ju kanske någonting i att, att alla, alltså just det här med att ha många bollar i luften, att det är mycket som man touchar lite på. Att det är ju inte så, det är varken det du eller jag gör är ju så enkelriktat, att man jobbar med många olika klienter, olika delar, alltså att det är, ja, hela tiden ett skapande.
Just så. Det. Och om vi tittar på den här bilden då, kan den berätta om någonting som skav just nu eller någonting du längtar efter? Om vi ändå liksom nu ändå zoomar in lite på den bilden och provpratar kring om det finns någonting i den bilden som kan hjälpa oss framåt i dagens coaching-session.
Mm, alltså rent spontant så tänker jag, för jag ser det som en han. Så jag tänker att han står ju där, han är ju så fokuserad på det som han gör, på att liksom leverera. Han kanske längtar efter att så här, få nå den nivån där han kan gå upp och sätta sig på läktaren. Och alltså, förstår du, typ fortfarande vara i samma miljö, kanske ha lärt upp någon annan, gud vad hemskt det låter, som ska stå där och jonglera. Men att då få liksom, ja, men vara i energin, få kanske guida mer, vägleda mer, men att det inte är så mycket just fokus på alla de här specifika bollarna och försöka hantera dem.
Alltså det här makes so much sense. För jag drog lite kort innan också bara för att få lite guidning själv. Och då kom det upp alltså så mycket som är så, vad jag ser alltså i din process som har varit. Både sen vi träffade sist men också som du är i just nu. Då kom det upp liksom att det jättemycket kring att du liksom nu börjar dela din röst som du gjorde sen podden. Alltså att det verkligen du bara öppnar upp och bara det är så underbart att få följa dig där du verkligen tar den här platsen tycker jag. Du är så inspirerande. Och att, du i det får jag också till med att du liksom har, du har hittat fler själsliga kontakter. Jag tänker bara det här mötet med Emma. Shout out till verkligen. I huvudet på Emma och Zoe. Den podden kan ni titta in. Där liksom, vad ska man kalla det? Liksom själsfamiljen börjar kallas in. Och det som också kom upp var lite så här musenergi. Har du någon connection med musenergi? Förutom din egen puss då? Men alltså musenergi i form av
ljus. Du, det var det jag tänkte. Jag bara, ja. Nej, men ja, alltså, det var ju det första som kom till mig. Men du får gärna berätta, är det någonting annat?
Ja, men jag brukar dra kort. Och du är ju bekant med kortlek, jag vet inte om du har det. Men den här Kim Kranz, Animal Spirit. Och där är ju bara djur. Och då fick jag upp muskortet. Och musen står väldigt mycket för... att precis det här du beskrev, att... Det är mycket jonglerande mellan uppgifter. Alltså musen håller ju på, du vet. Så här, kanske särskilt inför liksom vinterboa. Alltså så att den är fixar och donar och hämtar något där och fixar något där och hämtar där. Mm. Och den är ju väldigt så här, upptagen. Mm. Men det är ju också inför ett större syfte. Alltså den kanske, exakt. Förstår du, den samlar ihop och liksom och den är nere i jord. Men den, man kan nästan se den. Nu gör jag så här... Förstår du, den liksom håller på. Yeah. Och den energin kom upp också tillsammans med den här just själsfamiljen, att du nu också delar din röst och hur landar det i dig, just den här musenergin att vara upptagen med olika, och det har du ju delat redan nu, men vad växer dig?
Nej, men jag tror att det stämmer väldigt bra in. För att det är lite den delen som jag känner själv att jag befinner mig i. Det är mycket så här, det står en gryta där och puttrar och hej. Och sen så ska jag prata med den och det är ett samtal som ringer. Och alltså det är mycket den. Och sen så här, det är också jag som person.
Ja,
så att det är inte något nytt. Men däremot så sa faktiskt en av mina äldsta vänner någonting till mig. Alltså jag kände henne sedan jag var 3 år. Och hon sa det i helgen. Alltså, ja, men du är ju väldigt snabb. snabb. Alltså du är ju väldigt snabb i typ allting från din gång till ditt sätt att prata. Och där pratade vi om sist att så här, slow down, luta dig tillbaka. Så det är något som jag ständigt behöver liksom påminna mig om. Att så här, stick inte iväg med energin så himla fort hela tiden. Mm.
Just det, men det var ju det som avsnittet också döptes till, liksom från framåtlutad till tillbakalutad. Ja. Och det är ju som du säger, du är ju också naturligt snabb. Alltså jag tror att för dig så går det ju inte, för någon annan som skulle behöva kämpa sig till att vara snabb så skulle det gå massa energi. För dig är det ju ganska naturligt att vara snabb. Samtidigt såklart så behöver vi också lära oss att så här, ja, men våga och sluta oss tillbaka när det inte behöver vara snabbt.
Exakt, och det är ju allting, om man tänker den här musen igen, att så här, det är ju allting ifrån typ så här, men när jag lagar mat, alltså det kan åka ner någon krydda där och sen bara, oj, men hej. Och liksom den energin när jag, och det här låter ju lite speciellt, men jag kan märka det om jag har varit ute en kväll, dagen efter, när man är lite bakfull. Jag sa det i ett samtal igår med, jag hade så här vibe-samtal med en person och jag bara, nej men ibland när jag är bakfull eller har varit ute dagen efter så kan jag typ nästan uppskatta den känslan, för att det är som att hela mitt system blir långsammare och liksom slows down, vilket kan vara, det kan vara svårt för mig att nå den nivån utan då att typ sätta mig ner i meditation i 20 minuter. Det är inte jätteuppoffring direkt, det är någonting jag vill göra, men det är ändå den känslan av att bara, okej, okay. Så.
Just det. Tränar du någonting?
Ja, det gör jag. Jag springer ju. Och det är ju också en sån här klassisk sak, att det kan ju också stressa systemet. Det kan bli en liten motsatt effekt ibland, men det är ju väldigt skönt.
Kör någon styrketräning?
Det gör jag också. Alltså, inte något superavancerat.
Just det, så att du får ut lite utlopp för din energi där också, liksom.
Ja, jag har tränat, min pappa är gammal kampsportare, så att jag kan ha tränat ganska mycket så att få ut den här ilskan och så på second.
Just det. Så vad är det för känsla du längtar efter just nu? Finns det någon känsla som säger så där central som du längtar efter just nu att känna mer av?
Men det är väl en sån klassisk känsla av att, just om vi tar den här musen som exempel igen, att så här, alltså den musen ska vara klar lite med sitt byggande och sitt boende och kunna få sitta i sin lilla musminiatyrsoffa och chilla lite. Men samtidigt så, alltså det kanske inte är någonting som, det kanske inte är där jag kommer landa ändå, eftersom jag typ aldrig upplevt den känslan i mitt liv att bara chilla.
Du har aldrig upplevt den känslan?
Nej, men jag tror att så här, självklart så har det varit perioder när man har mindre att göra, att man inte har lika mycket, men det är ju någonting som mer kommer inifrån, att du hela tiden vill sysselsätta dig. Och det tror jag är mycket personlighetsmässigt också, att du inte trivs för mycket i den energin.
Just det. Så du känner egentligen inte att det här är ett problem för dig, eller gör du det?
Nej, alltså det är ju det som är så här är det ju med allting. Jag och Emma pratade om det också, att sen när någonting inte är fullt bearbetat så är det lite som att man drar ut de här halsbanden som har trasslat ihop sig. Och man har fortfarande inte riktigt svaret eller lösningen. Så är det här ett problem eller är det inte det? Det enda jag vet nu är ju det jag är i. Jag har inte kommit till den insikten av att så här, gud, det blev så mycket bättre när jag skalade av och jag saktade ner och jag lärde mig det. Eller vi kanske säger att jag någon gång lyckas göra det och sen tittar tillbaka på den här perioden och känner att nej, men det där var inte autentiskt för mig.
Just det. Finns det några så här symptom eller någonting just nu som viskar? Alltså det kan vara själsliga, emotionella, mentala som viskar om någonting som skaver just nu. Som skulle kunna kopplingar till det
här. Ja, vi pratade ju om det, eller jag hörde ju om mig till dig privat. I liksom ett syfte av att bara säga, gud, vem ska jag typ prata med om det här? Och jag tänker säkert att Louise tog upp det här också lite med ljudkänslighet. Men det är ju ett sånt här superstort, som man kan tänka är så här, men det är ganska litet. Men det påverkar mig otroligt mycket, alltså, i den här många jonglerande bollar i luften. Att det är som att ens mind det är som att det finns tentaklar ut hela tiden. Så att jag är hela tiden medveten om min omgivning. Vad gör den personen och vad gör den där personen? Och den sitter och pillar med någonting. Och att det är hela tiden liksom... Och det kan bidra till verkligen en stress och frustration.
Just det.
Mm.
Ja, det låter jättetufft och jag kan relatera, och jag tror att det är fler som lyssnar som också kan relatera till det här. Och det låter som att det finns en längtan efter tystnad. Det låter som att det finns en längtan efter att dra ner på brus.
Mm. Ja, exakt. Jo, men det tror jag verkligen att det handlar om, att det finns, alltså, just det här bruset som du nämner, alltså det kanske inte är en av de bollarna, utan att det är mer, alltså det är någon som står och skriker i ett hörn och man så här, du vet, man kommer av sig lite. Och det pratade ju du och jag också lite om, att så här, kunna få den här kanske mer känslan av frihet, eller få känslan av att kunna bara, okej, släppa några av de delarna.
Just det. Mm. Så vad är det som låter allra högst nu när du står och jonglerar?
Mm, alltså det är svårt. Jag tänker att det är distraktioner. Och ofta så sen när vi ska hitta de här svaren så vill vi ju hitta någonting djupare. Men för mig nu, den nivån jag når till är att det är, så här, det är distraktioner. Det är liksom vardagliga distraktioner. Och det blir väl mer en spegling av någonting som pågår inom mig. Att jag har svårt att kanske hålla då fokus på att göra en sak. Att det blir väldigt splittrad energi ofta. Mm.
Och jag tänker inte alls att vi behöver gå djupare. Jag tänker att vi ibland går djupt för snabbt. Ibland tror jag att vi ska våga stanna mer i det basala. Jag tror jättemånga av oss, jag märker det när jag möter människor, du märker säkert det i ditt yrke också, att ibland vill vi gå djupt innan vi ens tittat på det basala. Alltså, vi vill titta på vår själsliga utveckling innan vi ens stämt av om vi sover om natten, eller om vi tränar, eller om vi får i oss mat, eller om vi hela tiden tittar på mobilen. Att ibland behöver vi verkligen titta, om vi nu vill kalla det ytligt, det låter också fel att säga, men hålla det enkelt för att kunna möjliggöra fördjupning. Så jag tänker att det är helt rätt av dig att hålla det på distraktionsnivå, för att också göra det så här sakligt. Jag tror att vi ibland glömmer att göra saker sakliga, och kanske särskilt jag tänker i vår värld, jag som jobbar med soul coaching och du som också jobbar med coachning och själslig och andlig vägledning, att det är ju du så bra på, tycker jag, att göra det som många skulle kalla flummigt. Du gör ju det väldigt konkret, upplever jag, när jag speglar dig så här. Och jag tänker att vi gör samma sak här nu för dig, att vi gör det här konkret. Hur kan vi börja att göra det här konkret för dig? Vad är det för distraktioner? Liksom, är det en mobiltelefon eller är det en radio? Och vad i det kan du påverka? Och vad i det kan du inte påverka? Går det att sortera de här distraktionerna liksom?
Exakt. Och tack först och främst för dina fina ord. Och jag tänker att mycket, precis som du säger, är ju distraktioner du väljer själv. Alltså jag tror, när du sa så här, är det en mobiltelefon? Alltså jag ville bara säga ja. För att ja, det är ju, alltså det är ju 100% den. Men det blir så paradoxalt, för att mitt jobb är ju min mobiltelefon. Så att det är ju den som hela tiden liksom, den står ju för den här typen av splittringen någonstans.
Just det. Så den är laddad. Den är liksom, det är liksom en viktig del i när vi tittar på de här distraktionerna. Den är ju viktig, det är en tillgång i ditt arbete. Det är inte så att vi ska slänga bort den eller liksom tycka att den är bara skit. Det är ju en av dina viktigaste tillgångar. Men finns det någonting i dig när det kommer till att sätta gränser kopplat till den här som du tror skulle hjälpa dig?
Ja, exakt. Och där finns det nog också en rädsla att tappa kontrollen. Det har jag tänkt på jättemycket själv i. Att så här, men varför känner du ett behov av att gå in så himla ofta som du gör? Alltså det är ju, alltså jag kan få nästan en otrolig stress i mig om jag går på bio typ. För att jag inte kan kolla. Och det är inte för att så här, jag måste svara direkt. Utan det är mer för att känna att jag har kontroll på vad som händer där. Och det vet jag inte om det är att jag inte har jobbat med det här så pass länge. Så att jag har lärt mig hur man kopplar bort det. Men det är absolut. Det hade varit en sån, tror jag, ett sånt skifte i att kunna kanske stänga av helt och hållet där.
Mm.
Mm.
Om vi blir konkreta igen, vad är det du tänker att du ska missa? Och du behöver inte gå djupt här, så här, det är liksom den här från min barndom, utan så här, vad är det konkret här och nu du tänker att du missar? Om du exempelvis en biofilm, de är typ 2-2,5 timmar, vad är det du missar om vi blir konkreta?
Men något negativt. Alltså för att jag tror också att det är att mina recensioner, nu låter det så här, men jag har haft väldigt mycket tur med det, att ha fått väldigt, väldigt fina recensioner. Och det är en rädsla av att shit, när fan ska jag få den där skit-reviewn? Och det är liksom att man vill kunna kontrollera och undvika det momentet, så att det finns en uppbyggnad till det. Sen så är det självklart, jag vet att det kommer komma. Det hade varit helt omöjligt att undvika det ett helt liv. Men det är också en känsla av att då vill jag ändå se den först.
Så. Innan den läcker till Aftonbladet.
Ja, men exakt. Innan Kalla fakta ringer och ska jag äta. Nej, men... 2.0. Mm. Nej, men det är väl inte riktigt så, utan jag står 100% för det jag gör. Jag känner mig trygg i den vägledningen jag ger. Det finns ingenting som jag på något sätt skulle någonsin förneka. Men däremot så finns det ju en känsla av att man ändå vill ha kontroll. Alltså man vill ändå, det är lite som back in the days med typ, vad hade man? Playahead typ. Alltså man vill veta vad det är som sägs och vad det är som florerar och vad det är som pågår. Mm. För att det är ett sätt att ha kontroll också.
Just det. Är det man eller är det jag?
Ja, det är jag.
Ja. Bara så jag koll på vem vi pratar om.
Mm. Ja, just det. Det är jag och jongleraren och blockar.
Just det, alla dina... 1000 jag.
Exakt.
Ja, men jag fattar, så det finns en rädsla. De här 2,5 timmarna du sitter där och kollar på Die Hard 17, höll jag på att säga. Det är inget som går på bi nu. Men du sitter och kollar på film och så bara ska du gå liksom och titta på den här telefonen. Och där har det kommit en negativ review. Är det skräckscenariot?
Ja, det är skräck.
Är det kopplat till då att den här negativa reviewen har kommit och sen går in och kollar på följarantal och då helt plötsligt från 7-8 tusen följare så har du 2 tusen följare? Och, alltså, eller förstår du, vad finns bakom rädslan? Vad är det som händer med, vad är det för snurra som sätts igång?
Alltså det är nog inte den här grejen att typ, om man förlorar följare eller intäkter eller någonting. Det känns inte typ relevant. Det är snarare en rädsla bara för hela situationen, för att jag märker det att jag är så... Alltså jag är hela tiden i så här lösningsorienterad mode, så att när saker och ting dyker upp så vill jag lösa det direkt. Och en rädsla där är att om jag missar någonting då har jag inte möjligheten att lösa den här... potentiella situationen direkt.
Så du har inte liksom hunnit tagit bort den där negativa reviewen? Raderat den?
Ja, eller bemöta den. Alltså kunna vara någonstans hands on och vara tillgänglig på det sättet.
Just det. Tvivlar du på din kompetens?
Nej, det gör jag inte. Och det där vet jag är ett vanligt... Så här, vi pratar jättemycket om imposter syndrom och duktig flicka syndrom och allt vad det är. Men det är ingenting som jag har upplevt så mycket. Sen så kanske det också har att göra med att så här, det är fortfarande en trygg miljö. Jag står inte ute på de där scenerna eller liksom står och föreläser. Utan det är fortfarande väldigt kontrollerat någonstans. Alltså, jag väljer de poddarna som jag tycker men det här känns jättekul att vara med i. Så att, på ett sätt så är det skyddat också. Men jag har inte upplevt det som att, så här, att jag inte skulle vara bra på det jag gör.
Just det. Jag fattar. Så... Om vi leker med tanken att du skulle påbörja en resa där du provar dig fram i att sätta gränser gentemot din telefon. Om vi tänker att liksom ni har ju en viktig relation, alltså du och din telefon har ju en viktig relation. Den bidrar till ditt arbete, den bidrar till kontakt, den bidrar till så mycket bra grejer. Men om vi leker med tanken att den här relationen har blivit, det har blivit för mycket input ändå från telefonen till dig. Det har blivit för mycket att ta in från den här telefonen till dig. Hur skulle ett gränssättande beteende se ut? Alltså om vi bara leker med det och provsmakar, hur skulle det se ut?
Men det skulle ju vara återigen att komma tillbaka till de här konkreta gränserna, att sätta tydliga gränser, att men vid den här tiden exempelvis så stänger jag av att vara tydligare med mig själv i det helt enkelt.
Just det, så att du inte behöver känna att du är uppkopplad 24/7.
Exakt.
Vad tror du att det skulle generera? Alltså vad är ditt varför? Varför tror du att du skulle må bra av en sån förändring där du inte behöver och där du inte är uppkopplad och är mottaglig för det här bruset 24/7? Vad skulle det ge dig i ditt liv, tror du?
Men jag tror att det är som när man åker till en ny plats, att du tar in den platsen på ett helt annat sätt än att om jag går min vanliga promenad, typ, det är som att jag är där men jag är inte riktigt där i närvaron, utan jag kanske antingen håller på att flippa med mobilen eller att jag tänker på andra saker. Alltså det är inte riktigt den där närvaron som är så otroligt viktig och så otroligt fantastisk. Och som det är där all den här inspirationen kommer också ifrån. Speciellt när man jobbar med det kreativa.
Just det. Så en ökad närvaro, ett ökat flöde av kreativitet. Och jag hör också att det blir ett skapande av tomrum som också kan vara läskigt. För det är ju det, jag tänker att mobilen också fyller en funktion i att slippa möta de där tomrummen. Det upplever jag i alla fall. Att den här, det bara kan kännas liksom mörkt och tomt. Och då är ju, tycker jag, väldigt lätt att ta till mobilen. För att det fyller det här tomrummet. Eller känslan av att ingenting blir till. Eller att vi inte har kontroll. Eller, det är så otroligt lättillgängligt att ta till telefonen.
Exakt. Det är liksom som skillnaden typ lite mellan två världar som jag kan också uppleva när man mediterar. Att så här, du blir påmind om lite en annan frekvens som handlar om att komma tillbaka till sig själv. Men det är så lätt att vi liksom återigen går in i den här känslan av att jag måste hela tiden vara tillgänglig. Eller i mer den världen, den som går mycket snabbare än vår naturliga rytm.
Just det. Så också en längtan tillbaka till en naturlig rytm. Vad skulle det här kosta? Jag tänker att liksom alla förändringar vi gör någonstans kostar lite obekväma känslor. Vad skulle det här vara för obekväma känslor som du behöver göra space för? Som du någonstans vet att du kan känna, du kan överleva dem. Men vad är det för känslor som känns jävligt läskiga just nu att känna kopplat till det här? Om vi nu skulle liksom implementera det här nya gränssättandet, vi skulle kunna i slutet av podden också konkretisera hur det här ser ut. Men vad är det för känslor du skulle behöva uppleva när du är i det här tomrummet utan telefonen?
Förlust av kontroll helt enkelt. Och den delen är ju någonting som är otroligt vanligt att vi tycker att det är jobbigt. Så att det är säkert många som känner igen sig i det, oavsett vilket område det influerar. Så att just känna att jag har inte kontroll över den här situationen, och då behöver vi ju ha tillit istället. Alltså tillit till att det som händer typ ska hända, och det går alltid att bemöta det i efterhand. Du behöver inte hela tiden vara exakt liksom in the moment.
Just det. Vad är motsats till tillit för dig? Om du får provprata kring det.
Det är oro kommer upp för mig. För att inte ha tillit, det resulterar ju oftast i att du oroar dig antingen för liksom det som är just nu eller det som ska komma. En känsla av att inte ha tillit till att det blir som det ska vara någonstans.
Just det. Så då har vi någonstans kokat ner det här till att det finns ibland en känsla av oro hos dig. Hur känns det att få syn på den? Och liksom bona om den lite grann. Fan, jag känner oro de här stunderna. Hur känns det för dig?
Det känns ju precis som vi pratade om i förra avsnittet. Alltså så här, jag känner mig ofta obekväm i en typ position där jag blir sårbar. Där jag behöver typ öppna upp de här. Alltså, ja, men så här är det ju. Och då är det ju lättare att liksom fortsätta jonglera, skita i det lite. Fortsätta hålla på med telefonen och ignorera den känslan av att... så här, varför gör jag det här? Alltså att du går bort från den här närvaron och medvetenheten för att det är lättare än att behöva se på sig själv i, ur den här då kanske sårbara positionen. Att ja, jag gör det här på grund av att jag känner en oro kanske i kroppen. Då. Det är därför också det känns så skönt att typ ibland vara trött för att då är mitt system liksom på en annan nivå. Jag har inte orken att vara då så hela tiden.
Just det.
Uppkopplad.
Just det. Mm. Och det, jag känner liksom att det är värt i alla de här situationerna att skicka medkänsla till den där delen i oss som gör väldigt mycket för att inte känna oro. Jag skickar liksom ut en tanke till alla er där hemma eller var ni än befinner er. Jag skickar det till alla som någonstans kan känna igen sig och det vet jag är förmodligen den största delen av befolkningen i alla de här sakerna vi gör för att slippa känna oro. Att du där ute är så inte ensam med det. Vi har alla de här olika beteendena som vi håller på med för att slippa känna oro. För det är en, det är ett tufft tillstånd. Vad känner du?
Ja, och det, ja alltså det, jag upplever ju att så här, det där möter jag ju hela tiden. Och jag möter också det i olika delar av mig själv. Att, så här, att det kan ha dykt upp som liksom... ja, men flyktbeteende eller det har dykt upp med att vi försöker döva någon smärta genom att göra olika saker som att ja, men vi går ut och vi dricker eller vi, ja, oavsett vad det är så det är som att vi hela tiden försöker pusha ner det, vi trycker ner de här äktiga känslorna istället för att, för att låta dem vara med oss.
Just det. Vad upplever du oro någonstans i kroppen?
Det har alltid varit i magen.
Hur känns det i magen när du känner oro?
Alltså som att det är typ som ett tryck liksom fast inåt. Och det kan jag också uppleva när jag känner så här frustration eller ilska. Att det är som att så här, någonting typ dras ihop.
Just det. Fattar. Och... har du någon gång kunnat få fatt i att du upplever den där känslan förkroppsligad innan du tar upp telefonen? Har du liksom känt, har du någon gång varit så medveten att du känner, nu drar det här och jag märker hur jag tar upp min telefon?
Nej, alltså jag har inte känt det som att det blir, om du tänker att det är ett symptom att jag liksom vänder mig till telefonen på grund av det. Det har jag inte upplevt. Snarare som att den känslan kan bli stark i andra situationer som det här som... alltså att det kommer ifrån att det är för många olika distraktioner samtidigt.
Just det. Och om vi leker med tanken att den här klumpen i magen, den här liksom oros, vad ska vi kalla, är det en klump eller är det typ en massa, alltså vad har den för textur, vad är det liksom för, går det att känna in vad det är för typ material och hur stort område är i magen, går det liksom att sätta ord på det, hur den känns, hur stor den är och är det en klump?
Alltså det känns som en arg liten man typ. Alltså det är verkligen så som jag har visualiserat det. Men alltså lite så här, en man som heter Ove. Alltså en sur gubbe som typ är där och kickar till liksom.
Det är inte han som jonglerar?
Nej, alltså han är ju lite mer så här, han är inställsam på ett sätt. Han vill ju gärna göra gott ifrån sig och sådär. Men den här arga gubben, han skiter i det. Alltså han vill bara vara öppen och tydlig med att det här gillar inte jag.
Just det. Okej, en man som heter Ove. Hur ser han ut då?
Ja, men han är väl... alltså jag vet inte, jag tänker att han är liksom så här... kanske snaggad. Alltså han är inte någon gubbe så. Han är mer liksom en... testo man som är så här ådrig och förbannad.
Okej. Vad tycker du om honom då? Är han en jobbig jävel eller vad har du för relation till honom just nu?
Ja, men han är alltså han fuckar ju upp lite stämningar genom att han inte kan riktigt kontrollera sina känslor.
Mm, han fuckar upp lite stämningar.
Mm. Ja. Ja, men så. Liksom säger för rakt ut vad han tycker. Sen så upplever jag ju inte att det är någonting som sägs, utan det är bara någonting som känns. Men det känns som att han pratar på så.
Just det.
Mm.
Så du önskar att han höll käften?
Nej, men jag önskar ju bara att han kunde liksom få ligga med så eye patches och typ en ansiktsmask och bara få så här vara harmonisk istället för att vara så liksom tända till så lätt.
Mm. Just det. Är den här Ove liksom, är det du?
Alltså det är en del av mig som har funnits ända sedan jag var liksom, amen, liten. Som är väldigt, väldigt liksom... Den delen är eld, tänker jag. Alltså den är både den som ger mig det här drivet att stå och jonglera alla de här olika delarna. För att de bollarna som jongleras, de gör ju det på grund av att det finns en motivation i mig. Att jag vill skapa och jag vill framåt. Men... Alltså motivation, om man tänker, om man har lite koll på astro, så tänker vi Mars. Alltså det är en eldig röd energi som också kan gå över i ilska och frustration. Oh, ja. I att liksom, det blir en eld som så här, är den kanaliserad och riktad, så vi tänker oss en riktig eld, så kan folk samlas runt den och berätta historier eller få värme, få liksom kärlek, trygghet. Men en eld kan ju också bara bli som en så här... löpeld, alltså att det bara sprids som en skogsbrand och vi tappar kontrollen över den, och det är då den går över i, kanske som i mitt fall och under min tonår, jättemycket ilska, utåtagerande, rebelliska, jag skiter i allting och alltså så.
Så den här Ove, jag känner liksom in att det är en liten del av en skuggsida som du ändå känner lite så här, du är inte helt... Nej, du är liksom inte helt bekväm med honom, eller hur?
Nej, nej.
Mm.
Han är ju inte... Jag vet inte om han ska heta Ove. Jag tänker att han ska heta typ Robert eller någonting. Så, men skitsamma. Nej, alltså han och jag tror jag... han kan liksom dyka upp där... Och ibland så kan det vara skönt att bara så, men han har tagit kommando när jag kanske har känt mig väldigt, väldigt ledsen eller sårad. Då har han varit den som har varit så här, here I go again on my own. Alltså han har gett mig powern som jag behövt då. Men sen så i de situationerna där, alltså han är alltid då redo för fight typ. Och ibland så här, behöver han ju inte vara det, för att det finns ingenting att vara liksom upprörd över exempelvis.
Just det. Så han har varit en väldigt stor tillgång för dig?
Ja, gud ja. Ja, det har han.
Men i vilka stunder är han inte en tillgång då? Om vi konkretiserar det igen. Liksom, om vi kan liksom också tydliggöra för honom när är hans tider? Vad har han för schema? När är han inte en tillgång?
Men han är ju inte en tillgång när han liksom brusar upp. Mm. Alltså när han då ligger i den här massagestolen och allting är egentligen bara väldigt, väldigt lugnt och bra. Men så typ är det någon som skramlar runt i köket på den här spastället. Och han blir så här, men vad fan, kan inte alla bara hålla käften?
Just det.
Och då tappar han ju det lite. Mm. Och han menar väl egentligen inte någonting dåligt med det. Men samtidigt så kan han ju bli... Ja, men han kan bli lite... Ja, lite för hård kanske.
Han är för hård.
Det tror jag.
Vad säger han då? Vad gör han? Vad gör han som inte känns så bra?
Alltså jag tror att det mesta vänds liksom inåt. Det är bara den, återigen, om vi går tillbaka till alltså känslan då i magen, att den finns där. Och den är en frustrerande känsla som kanske blockerar lite av den här mer kanske harmoniska känslan som jag vill känna. Och den liksom lugnet som jag vill ha. Och sen så är det självklart att så här, det finns en dualitet i allting, att du kan inte bara gå runt på ett litet rosa moln hela tiden och känna bara de känslorna. Men ibland så tror jag att han kommer in onödigt mycket i stressade perioder.
Har du tillåtit honom få full plats någon gång? Alltså verkligen bara satt ner och typ antingen lyssnat till honom, alltså pratat med honom, låtit hans energi få härja fritt, alltså i kanske somatiska, alltså kroppsliga övningar eller skrik, alltså har du låtit honom, hans energi få full plats någon gång?
Alltså inte i en kontext som jag tror hade behövts. För att jag tror att det är ju som sagt en del av mig som inte har lärt sig att hantera ilska. För att jag tror att det var någonting som... just den känslan, jag vet inte. Det känns inte som att jag har fått kanske med mig rätt verktyg alltid för att hantera just den delen av mig. Så att han tror ju att han gör rätt någonstans. Mm. Och så kan det nog bli ganska mycket skuld och skam för att han då får utlopp för allt det här. Och sen typ ångrar sig och bara, nej men shit, det där var ju fel. Mm. Men istället så hade man ju behövt gå in och bara, men okej, vad är då den här frustrationen? Eller vad är den här ilskan? Kan vi kanalisera den på ett sätt som är mer tryggt och mer lugnt? Och mer liksom bakåtlutat återigen.
Just det. Mm. Precis, och det jag hörde säga liksom i en mer medveten form. Där du får chansen att verkligen sätta den här energin i ljuset. Kan det vara så att den här oron som vi börjar i någonstans att ringa in, är den oron liksom snarare en oro för att Robert helt plötsligt bara ska balla ur?
Ja, verkligen. Alltså det känns som att han skulle kunna liksom, hade han bara fått fria tyglar så hade han ju bara kunnat liksom trasha en bar. Ja. Alltså bara för att han blev förbannad av någonting. Mm.
Tack för att du delar det, alltså. Så viktigt. Mm. Han skulle kunna trasha en bar. Han bara, vad skulle han mer kunna göra i sin vildaste otämda form liksom? Vad är han kapabel till?
Men det känns som att han är den delen som liksom, menar, han skiter ju lite i allt i stunden. Men sen så finns det ju så många andra delar. Vi alla har ju så många olika delar i oss. Och resten av delarna är ju typ som en så här, om vi säger att Robert kommer in på en julaftons liksom, morgon och bara trashar allting. Bara kastar liksom lussebullar rakt i väggen och bara håll käften. Och att alla är så här, nej men åh nej Robert, typ tar det lugnt. Och det är de andra delarna då i mig som försöker liksom få honom att lugna ner sig. Men han känner sig inte sedd då. Alltså han känner sig inte respekterad eller sedd. Så att han fortsätter ju vara arg för sig själv. Men istället så hade man ju behövt, precis som med ett barn, typ lyssna in. Men varför är du arg? Kan vi uttrycka det här i en lugn kontext?
Just det. Då ser jag framför mig liksom att det blir så logiskt i att det skapas en oro. För man tänker att vi har massa andra delar i oss som försöker lugna Robert. Liksom, och som inte vet, för Robert känns lite oförutsägbar. För man vet inte riktigt när han liksom skriker ut eller sådär. Så att det är liksom som att alla de här andra delarna i dig eller ditt system är liksom lite redo.
Ja, och det är kanske de delarna som också då distraherar sig lite. Alltså precis som att så här, men jag går och rör i den här grytan för att det ligger det där undertryckta, kanske ibland lite rädslan för att han ska då tända till. Så det är den här ständiga elden som någonstans finns där hela tiden närvarande. Mm. Och den behöver inte så mycket. Alltså det är som att det står en burk med tändvätska som man bara kan hälla på en millisekund. Yeah. Det är inte det här fnösket som man ska sitta och då försöka få upp. Som det kan vara för andra liksom, som har längre tålamod, längre stubin. Att det tar tid att så här, ja, men bli kanske frustrerad. För mig kan det gå väldigt, väldigt snabbt där.
Hur känns det för dig om vi skulle... Nu blir det ju här liksom en... om vi hade jobbat i en mer verklig eller mer intim coaching-session, då hade vi gjort det på ett annat sätt. Men jag tänker att vi i en liten så här snabbspolad variant av coachning, om vi hade skrivit om narrativet, alltså någonstans så finns ju en negativ lite klang till, om man säger, kopplingen mellan dig och Robert. Det finns ju liksom en liten... det är lite skav i den relationen. Alltså i och med att han, du upplever att det blir så oförutsägbart och det är så mycket kraft. Och han är liksom så kraftfull så att det nästan känns liksom farligt. Om vi leker med tanken att vi skulle skriva om vi tänker att vi har ett narrativ eller ett berättande om alla våra känslor. Om vi skulle börja nysta i att skriva om berättelsen om den här ilskan till någonting som skulle vara mer hjälpsamt för dig. Vi skulle kunna byta namn, vi skulle kunna byta skepnad. Alltså bara, vi bara leker. Alltså vi bara leker fram det här. Vad skulle liksom Robert kunna vara då? Om vi bara provar leka oss fram till någonting. För du pratar om att han ändå har delar i sig som har hjälpt dig i många situationer. Om vi sätter ljuset på de delarna en stund och leker med tanken att vi skriver om berättelsen om din ilska.
Mm. Nej, men han skulle väl kunna bli den här alltså väldigt maskulina, kraftfulla energin som är väldigt handlingskraftig men som har liksom mognat, som har lärt sig, som har hittat det här lugnet, den tryggheten och vet att han kan. För att det är ju också en styrka i det. Så här, jag vet att jag kan reagera, jag vet att jag kan säga ifrån. Känns någonting fel för mig så har jag ingen problem att resa mig upp och gå. Eller oavsett vad det kan vara, jag är inte på det sättet så här rädd för att säga ifrån. Och det har jag ju mycket honom att tacka för. Men däremot att så här, bara vetskapen i det kan ju också räcka. Att man behöver inte alltid agera på den känslan eller den impulsen. Och om han skulle liksom kunna axla den rollen lite. Mm. Ta av sig kanske tanktoppen och sätta på sig en så här yllekofta. Alltså musklerna finns fortfarande där. Men att vi behöver liksom inte vara hela tiden så upppumpade.
Mm. Just det. Mm. Och hur skulle han kunna hjälpa dig just nu i ditt liv där du befinner dig? Om man tänker att energin istället skulle kunna vara hjälpsam just nu. Och om vi leker med tanken också att i min värld så jag ser det som att det är helt omöjligt att vara frånkopplad sin ilska och samtidigt sätta gränser. För mig hänger de så tajt ihop. Så om vi tänker att vi för en stund kanaliserar den här ilskan enbart till gränser. Och vi har ju varit inne på vilka gränser du men har längtat efter att sätta. Om vi tänker att vi kanaliserar bitar av den här energin, ilskan, till gränssättning. Hur skulle det konkret kunna se ut i ditt liv? Om vi plockar ut några procent av den här ilskan, kanaliserar in den och sätter upp ett par gränser. Vad kan vi använda energin till? Vilka gränser vill du sätta just nu?
Mm. Alltså det blir ju, precis som du frågade mig innan, så här, vad är motsatsen till tillit? Mm. Så sa jag osäkerhet. Att någonstans den typen av så här, kraftfullhet i hans energi är ju väldigt, den är ju väldigt rak någonstans. Och en osäkerhet känns ju svajig ofta. Att få han komma in och sätta gränser så känns det som att de blir mindre tveksamma. Mm. De blir mer definitiva på ett sätt. Så att han kanske kan vara nästan som en så här, atlet. Någon som verkligen håller sig till sin plan. Och verkligen håller sig till sina gränssättningar. För att det finns en, så här, en självrespekt där. Och en hårdhet i att så här, men det här, jag behöver den här strukturen. För att det är den strukturen som kan få mig sen att känna den här harmonin som jag vill åt.
Mm, vad fint. Mm. Så han i sin maskulina form hjälper någonstans det feminina varandet att verkligen få förverkligas i den strukturen där han kan sätta gränser eller där den energin kan sätta gränser. Så inom den ramen låter det som att det finns möjlighet för mer varande, mer närvaro, härvaro. Och eyepatches eller vad vi nu vill liksom ha inom den strukturen.
Ja, exakt. Jag tänker också att det handlar om att inte vara allt för liksom mottaglig. Att också i den energin i sin, liksom, i sin hälsosamma form kan ju också vara att det kan rinna av lättare. Alltså precis som en sån stenvägg, det rinner av en istället för att vi behöver absorbera allting. Att vi inte tar in så himla mycket av så här, men varken vår egen oro eller andras åsikter. För det tror jag också bidrar jättemycket till en typ av osäkerhet. Att gud, ja men inte så här, vad ska andra tycka, men snarare så här, vi är bara uppmärksamma återigen med de här tentaklarna. Vi tar in vår omgivning så mycket.
Just det. Och där skulle Robert också kunna hjälpa till och sätta gränser.
Ja, men eller att han har mer ett liksom, det känns som att han har en blick riktad liksom framåt. Mm. Så att han blir inte så lätt liksom distraherad på det sättet.
Just det. Finns det någonting konkret som du känner har kommit till dig nu under det här samtalet, att du finns det någon konkret gräns som du skulle säga, men det här vill jag implementera eller förverkliga i mitt liv? Eller känner du att det liksom har såtts frön som du snarare vill smaka på, och vilka gränser det ska mynna ut i, det vet du inte riktigt.
Men både och, men jag tror verkligen det här är tålamodet i att som sagt, alltså, de känslorna kan få finnas där. För jag tror inte att om det finns triggers som fortfarande är väldigt aktiva, om de var aktiva igår, så kan det vara svårt att inte gå igång på dem idag. Mm. Men återigen, att så här, men, även om den känslan uppkommer av frustration eller ilska eller behov av att vilja kontrollera någonting, att det kan få finnas där, men att ändå då kunna stå stadigt i det och liksom hålla det här siktet framåt och inte behöva hela tiden agera utefter känslan.
Just det. Så låta, det låter som att han hjälper dig att bestämma dig för att vara med känslan. Alltså våga umgås med sensationen. Då om vi leker med tanken att det är främst i magen, så kan han hjälpa dig att bestämma sig för att nu ska jag fan bara umgås med den här känslan. Nu ska du bara vara här.
Ja, exakt. Alltså, det får vara jobbigt och det får liksom, kännas obekvämt. Men så här, han behöver inte, alltså, hans sätt då att kanske agera på någonting eller göra någonting. Mm. Att det kan bara få existera där. Och det där är ju någonting som kräver övning. Men jag tror att det blev extra tydligt för mig i det här samtalet. Att så här, ja, det är bara den vägen som finns.
Eller hur? Och det som du säger, det kräver ju verkligen träning. Och som både du och jag vet, när man börjar öppna den dörren och förstå att det är så mycket som handlar om att våga umgås med både behagliga och obehagliga känslor, då är det också som att vi presenteras också för större och mer kraftfulla känslor. För det är lite som att vår typ så här känslocontainer stretchas. Så här, först kunde vi hålla en viss mängd. Eller volym kanske av ilska. Och sen börjar det kännas som att det puttrar över. Jag går i affekt. Och så börjar man känna, men shit, de här affekterna är inte så nice. Så nu behöver jag liksom vidga och stretcha min container. Så att jag faktiskt kan hålla ordning på att den här energin, att jag vågar känna den i mig. Och så att jag sen kan bestämma hur jag agerar. För så är det i alla fall alltid för mig när jag levlar upp i att kunna hantera högre volymer av ilska. Det är att jag först agerar massa i affekt och bara känner efteråt, bara, men alltså på riktigt, hur kan jag bli så arg på en tvååring, du vet, om man känner skam och skuld, ja, du vet. Och sen bara, okej, det här är lärotillfälle, nu bjuder livet in mig att så här, få syn på de här sensationerna som ilskan just nu har i hallen med overallbråk eller vad det är. Hur mycket av det här kan jag tillåta mig själv att känna, för du upplever också att jag till slut kan nå en version, om det vi kallar det högsta versionen av mig eller mitt högsta jag, där jag också kan till slut agera på ett sätt som jag är mer stolt över. Och det betyder inte att det är fel på de här stunderna där vi agerar i affekt. Jag menar, de behöver vi, tänker jag. Och ibland gör man det även fast man har tränat upp sig och är så jävla medveten. Det tänker jag är en del av att vara människa. Mm. Men att det ändå bjuder in, alla de här stora känslorna bjuder in till att våga känna sina känslor ännu mer. Att sitta med den här elden.
Ja, exakt. Och det är så fint att du säger det. För att det har ju nästan varit så här skrattretande. För varje gång jag har lyft upp det här och börjat jobba med Robert. Och börjat jobba med liksom att kunna då fylla mer volym i det här. Så är det som att så här, det finns någonting i universum som bara pressa. Allting ska vara jobbigt. Det tutar någon bil därifrån. Någon ringer och är jobbig på telefonen. Alltså det är som att allting då så här, hur mycket kan hon klara av? Och det är så här, varför kunde det inte då bara få vara en liten schysst liksom, uppförsbacke? Det måste det vara ett stup. Men det är väl säkert som du säger att det är just på det sättet som vi också vi lär oss det inte bara i teorin, utan vi får faktiskt liksom erfara det också i verkliga livet.
Eller hur?
Och det är då vi växer.
Ja. Ja. Och så vill jag även poängtera det som jag tror det var någon terapeut som jag följer på Instagram som skrev så fint att så här, meningen hela tiden är ju inte heller att vi ska känna våra känslor hela tiden. Ibland behöver vi faktiskt medvetna flykter för att det kan bli för mycket. Det kan kännas som en tsunamivåg liksom, och vi kan behöva ibland medvetet pausa. För det är jobbigt, det vet ju både du och jag, det är jobbigt att känna våra känslor fullt ut.
Ja,
så för dig som lyssnar också, så att du inte alltid känner att oj, jag måste känna mina känslor från klockan 8 på morgonen till klockan 10 på kvällen och det är hela tiden ett arbete med att sitta med elden. Men det är ju stunder, och märker vi att vi har tendenser att alltid fly till telefonen eller alltid börja äta när vi känner, ja, men då vill vi börja bryta det mönstret. Men även där så gör vi det successivt, vi tar det steg för steg och inte behöver dyka in i det jobbigaste först liksom.
Och har du några bra tips på om man då vill så, men nu vill jag pausa lite, nu vill jag inte känna alla de här känslorna just nu, vad man kan göra då?
Jag tycker det är, alltså jag tycker att typ dricka ett glas vatten, det låter så jäkla, jag tycker det gäller, alltså det är någonting med systemet att det, så här, det blir något slags, det kommer ner, alltså det blir något slags rensande på något vis, och en nästan som en avledning. Jag tycker ibland att, precis som man pratar om med barn ibland, vad jag förstått, när de kanske är mycket ilska, så visst, vi ska bekräfta dem och liksom, jag ser att du är arg, men även barn och vuxna ibland behöver avledning. Så det kan ju vara som sagt att dricka ett glas vatten. Jag tycker ibland att gå ut i naturen eller typ göra, jag som älskar att hålla på med kroppen, alltså göra ett par armhävningar. Någonting som liksom avleder lite grann. Alltså jag tycker så här, kolla på ett kattklipp då. Alltså så här,
ja, alltså, och drick vatten, vad fan är problemet? Ja, exakt.
Fan vad enkelt det är egentligen.
Yeah.
Andningen hjälper ju, men det är ju mer kanske en regleringsstrategi. Jag tycker andningen hjälper ju mycket att kanske dämpa volymen på känslan. Om, liksom, om man upplever att volymen på känslan är väldigt, väldigt hög, så tycker jag andningen kan hjälpa att reglera ner smärtan, för att man lugnar systemet. Men allting som egentligen kan hjälpa till med avledning, vad tänker du där? Om du, har du någonting som du får säga, ah, men det här skulle jag vilja ibland avleda mig själv med?
Ja, jag har haft en liksom, precis som du säger, med vatten också, att jag duschar alltid, alltså om jag typ vill byta känsla eller byta mode, för att det är någonting i det att verkligen så här, men typ rena i två bemärkelser då, alltså, och även symboliskt att så här, vi rensar av energi. Så det, för att ibland så känner man, alltså visst, man kan säga så här, men meditera eller sätta ner och andas, ja absolut, det är jättebra, men så här, är jag förbannad? Nej, det kan inte, det är inte jättenaturligt för mig då att sätta mig ner och så här, utan då är jag för, jag måste göra någonting fysiskt, så
verkligen
absolut, kan gå ut och gå, det är väl alltid det bästa.
Verkligen.
Typ. Lyssna på en powerlåter.
Ja, och dansa, det är ju också, alltså dansa kan ju både vara avledande beroende på vilken ton du sätter på musiken, men det kan ju också vara att dansa med känslan. Alltså, och antingen om du väljer en ton som är, du upplever är lika med din känsla, som du vill förlösa eller som du somatiskt vill jobba med, eller om du väljer liksom en motsatt. Alltså säg att du är väldigt arg, men att du känner att du behöver, då kanske du vill ha en låt som är glad, bara för att du vill känna ett litet skifte. Så där kan vi också laborera lite med, jag tänker du är också så här musikintresserad, att musiken tänker jag kan hjälpa jättemycket i både att reglera känslor, alltså sänka volymen eller höja volymen på känslan, avleda eller jobba somatiskt med liksom ilskan, alltså få ut hela rörelsen och verkligen jobba med sin ilska exempelvis. Det brukar hjälpa jättemycket. Sen tycker jag journaling, som också är så här, har ju blivit liksom stort över egentligen alla områden vi jobbar med, men ibland för vissa som snabbt kan skifta fokus, att ta en penna eller ta datorn att skriva ner vad som är vaket och vad vi känner, det kan ju också hjälpa oss att få distans och få en reflektion på det vi är i, och inte vara så nära, utan att vi får en distans till det som känns, så blir det inte lika klibbigt och kladdigt och jobbigt.
Nej, just det. Och också så om man känner att man är typ för uppe i sina känslor för att hämta papper och penna, så kan det ju också vara så här, men ta upp röstmeddelande på telefonen och bara prata av dig, typ om du är sur på någon eller ledsen över någons beteende. Man säger så här, prata i du-form. Alltså så här, jag känner så här när du gör exakt. Så. Det har jag använt mig jättemycket av.
Supersmart.
Så får man ur sig liksom.
Mm, verkligen, det är ju jättebra tips. Tack för det.
Mm.
Så hjärtat, vad tar du med dig från dagens samtal ut i livet?
Jättemycket. Alltså det här var ett så uppvaknande samtal. Jag känner att vi har jobbat väldigt mycket med symbolik, så jag hoppas att alla lyssnare har hängt med i alla Ove och Robert-regleringar och allting. Men det blir så när det är två liksom kreativa själar som
pratar.
Men nej, jättemycket. Verkligen så här, fått syn på Robert. Han har fått ta lite plats. Också en känsla av att så här, bli tydligare i mina gränssättningar. Speciellt när det kommer till telefon. Men också när det kommer till att ja, men få gränser för den här känslan av att en känsla får existera, men jag behöver inte agera på den. Så nej, men jag tar med mig jättemycket verkligen.
Just det.
Så fint. Mm.
Tusen tack för att du var med här idag och för att du igen öppnade upp ditt hjärta och bjöd in oss och delade med dig av dina tankar, dina känslor och din sårbarhet. Det betyder jättemycket, och det betyder mycket också för de som lyssnar att få ta del av dina processer och få känna igenkänning och en känsla av att vi inte är ensamma i det där som vi står i. Så tack för både din visdom och din sårbarhet.
Tack själv, fantastiska Sandra. Underbart att få vara med här.
Och tack till alla som har lyssnat, så hörs vi alldeles snart igen. Stor kram.
Det gör vi.
Puss, puss, puss. Hej då.